vissa kvinnor som jag hade kontakt med och även andra personer varnade ju mig. Alltså, de trodde att Jean-Claude Arnault skulle kunna stoppa artikeln och att han hade makt över Dagens Nyheter kultur. Så att det fanns ju den bilden av hans makt som visade sig absolut inte stämma. Det som är speciellt med hans makt är ju att den har fungerat genom att han har skrämt med vad han kan göra. Alltså att han har ju på många sätt överdrivit sin makt och utmålat det som att han i princip bestämmer över kulturvärlden och att han är en gatekeeper som kan liksom se till vem som får komma in, och han kan lyfta en karriär och han kan krossa en karriär. Det har han ju gått runt och sagt.
Det här är säkert en del orsak till att det har varit tyst om honom så länge. Vad ser du som huvudorsakerna till att han inte har blivit avslöjad? Vi talar ändå om saker som har hänt på 80-talet. Alltså, det har pågått länge.
Ett svar är ju en tidsanda. Men framför allt så är det ju en fråga om makt. Att han har dels berättat och spridit myten om sin makt. Men han har ju också haft jättenära kopplingar till Svenska Akademin. Det finns en väldig rädsla i kulturvärlden för att stöta sig med Svenska Akademin. Man är ekonomiskt beroende av dem. De har mycket att säga till om. Man har haft för mycket att förlora. Och sen kan man ju se liksom, för människor i akademin som själva har varit makten. De har ju mer allmänmänskliga förklaringar till sin tystnad. Alltså, de har inte velat skapa dålig stämning. De har tyckt att det hela är väldigt pinsamt. De har tyckt att han är en lite tragisk figur. Ja, man har varit konflikträdd och ja, feg på en annan nivå. Som mer handlar om att man vill inte vara obekväm.
Du återkommer också flera gånger i boken till att kvinnorna, att de själva rannsakar sig eller ställer de här kritiska frågorna om att varför träffar jag honom på nytt, varför gick jag inte därifrån. Vad har du för tankar kring det? Du skriver också att du till och med själv hade lust att på något sätt försköna deras historier som offer.
Det är styrkan i deras berättelser att man förstår psykologin för just dem i de olika enskilda fallen. Att varför, vad som faktiskt fick dem att träffa Jean-Claude igen. Men när jag skrev artikeln så då var jag så rädd för att de inte skulle bli trodda. Att människor skulle avfärda deras vittnesmål. Jag var så rädd för det att jag kunde önska att deras berättelser var mer tillrättalagda. Och lite mer enkla och svartvita. Med boken så ville jag också gestalta de processerna efteråt. Hur man navigerar och hanterar sig själv och situationen och hur man förhandlar. Vissa uttrycker att de klarar inte av tanken på att vara offer. Så att träffa en förövare igen kan ju också bli ett sätt att försöka normalisera situationen. Också för sin egen skull. För att man orkar inte bära insikten om att man har blivit våldtagen. Och man är beredd att gå ganska långt för att på något sätt liksom normalisera det. Och till och med tänka att det var mitt fel. Att det är lättare att tänka att det var mitt fel. För då är jag åtminstone en aktör. Och inte bara ett offer.
Du sa att du var rädd att kvinnornas berättelser inte skulle bli trodda. Och du gick tidigt in för en sorts metodik ändå. Eller för att se till att du hade mer belägg och bevis än kvinnornas historier. Hur jobbar du med det här?
När jag insåg hur allvarliga anklagelserna var mot Jean-Claude Arnault och att det här måste komma ut i ljuset, så började jag fundera på hur man belägger en sån här historia. Och i de amerikanska fallen så hade man ju just jobbat ganska mycket som förhörsledare, och jag insåg att jag också skulle behöva ta den rollen, försöka backa upp allt man kan backa upp. Alltså om någon säger att de har flugit till Paris, så ska jag fråga om det finns en flygbiljett man kan titta på. Finns det kontoutdrag? Har de skrivit om övergreppet i en dagbok? Har de chattat med någon? Har de berättat det för någon i efterhand? Så det var enormt viktigt. Och det tyckte de kvinnor som vittnar uppskattade det också. På ett sätt som jag gjorde mig lättad. För jag tyckte det var en ganska svår roll att gå in i. Att behöva vara kritisk förhörsledare i relation till det de berättade.
Bilden av en bra journalist är på något sätt, eller den där stereotypbilden är fortfarande den där skjutjärnsjournalisten som ställer de hårda frågorna. Och den metoden kan ju inte funka när det gäller sådana här berättelser. Hur gör man för att få människor att berätta om sådana här svåra historier som man länge har varit tyst om dessutom?
Jag tror att något av det viktigaste är att ge det väldigt mycket tid. Att vara tillgänglig dygnet runt och att inleda de samtalen förutsättningslöst. Och säga att du pratar med mig betyder inte att det här kommer publiceras, utan att det är helt off record om vi inte kommer överens om något annat. Men sen är det absolut, det krävs helt andra journalistiska metoder än de som är förknippade med den klassiska grävande journalistiken, som är ganska macho och som jag tror är väldigt begränsad i vad man kan komma åt. I ett sånt här fall så handlar det ju mycket mer om lyssnande och att ge det mycket tid. Och sen blev det också lättare när de var fler. När jag kunde säga att du är en av 15. Sådär. Så blev det lättare att berätta.
Och efter att artikeln publicerades så kom det fram ännu fler fall. Hur kändes det när det bara avslöjades fler och fler fall ju längre du kom in i arbete?
Jag hade nog väntat mig det. Jag tänkte flera gånger att det här måste vara toppen av ett isberg. Så att när artikeln hade publicerats och jag började få mejl så var jag inte förvånad. Och det var också väldigt tydligt att de som kontaktade mig efteråt är ju ofta kvinnor som inte längre är i kulturvärlden. De jag fick kontakt med då hade ju ofta lämnat också som en konsekvens av Jean-Claude Arnault. Att de kanske hade skrivit poesi eller velat ta sig in när de var unga. Och sen hade de lämnat efter erfarenheter av Jean-Claude Arnault. Så det var en på ett sätt väntad men också otroligt smärtsam insikt. Hur många kvinnor det är som efter erfarenheter av honom har gett upp sina kreativa ambitioner.
Den här smutstvätten sen och efterdyningarna, det blev så stort och handlade plötsligt om så andra saker än kanske själva övergreppen. Hur upplevde du det där året med, jag menar, Sara Danius på trapporna och så vidare? Mm. Du skriver om det, men berätta vad som var den främsta känslan under den tiden med all medieuppmärksamhet kring Svenska Akademin.
En del av det var ju att det kunde kännas overkligt för att det var ett sånt intensivt och chockerande skeende att det nästan blev fiktion. Men det fanns ju också någonting i det som var väldigt, väldigt verkligt. Och som ju faktiskt handlar om hur Svenska Akademin skulle förhålla sig till de här kvinnornas vittnesmål. Alltså, skulle de ta det på allvar och erkänna sin egen roll i det? Eller skulle de tysta ner det som de hade gjort tidigare, alltid? Och någonstans mitt i det här extremt dramatiska skeendet som nästan blev till en såpopera i medierna, så var ju kärnan var ju väldigt verklig och väldigt drabbande. Och därför var det en väldigt stor och skakande händelse att Sara Danius fick gå. Efter att ha stått på samma trappa ett halvår tidigare och erkänt Svenska Akademins roll i det här, berättat att också ledamöter hade erfarit det här, alltså blivit utsatta av Jean-Claude Arnault. Ja, det var i grunden ett väldigt, väldigt verkligt och skakande drama.
Hur känner du för Svenska Akademien idag? Har Svenska Akademien tagit sitt ansvar och går det? Kommer de att kunna fortsätta arbeta kring litteratur och kultur utan att bära på det här?
Jag tror att de kommer överleva och att de kommer bli, deras situation kommer ju förändras över tid. Men på något sätt är ju liksom upphöjdheten och magin är ju bruten i allmänhetens ögon. Och den sortens förtroende och anseende tar ju närmast århundraden att bygga upp. Och det är raserat. Och det är väldigt oklart hur mycket de egentligen har förändrats, måste jag säga. Och för egen del, jag kan nog märka det att just jag följer inte dem så noga längre, det som händer. Av någon slags ointresse faktiskt.
Det som slog mig flera gånger när jag läste klubben var hur liknande berättelserna var till en bok i Finland som heter Dammen brister, som har samlat kvinnors berättelser från den finlandssvenska minoriteten. Det är inte någon yrkesgrupp, utan det kom väldigt nära folk för att det handlar om deras idrottsföreningar eller församlingar eller så här. Tror du att vi har kommit så långt idag att det här inte händer igen, eller tror du att vi fortfarande är där? Hur ser du liksom på läget efter MeToo och ditt jobb med det här?
Jag tror att någonting verkligen har förändrats med MeToo, som handlar om en större blick och att fler människor har fått ett språk för sina erfarenheter. Och att jag kan känna mig gammal i relation till MeToo. Alltså när jag tänker på när jag var tonåring och hur jag och mina vänner då navigerade i det här och bara hanterade och parerade de här situationerna, och utan att liksom ha ett tydligt språk för vad det var vi utsattes för. Och jag tror att de som är unga idag har ett större språk för det och ett tydligare språk för den sortens gränser. Och jag tror att det man liksom har fått syn på en ganska ändå kollektiv nivå, tror jag är svårt att liksom riktigt backa ifrån. Så jag tror att väldigt många människor har fått en större blick för det.
Samtidigt som ditt arbete med just de här kvinnornas berättelserna pågick, så pågick också hela den stora MeToo-diskussionen i Sverige, som också har kritiserats väldigt starkt. Snart får vi veta hur det gick i rättegången mellan Cissi Wallin och Fredrik Virtanen. Hur ser du på hur det står till med den diskussionen idag? Hur mår MeToo-rörelsen i Sverige idag?
Jag tror att den stora förändringen är den som har ägt rum bland liksom vanliga människor. Alltså i alla liksom samhällsklasser och yrkesgrupper. För att MeToo, det speciella med MeToo var ju att den skär igenom klassgränser. Och där är det ju så fascinerande att Svenska Akademien, som har varit symbolen för det här väldigt upphöjda, som svävar liksom ovanför vanliga människors liv, att de har blivit det största exemplet på MeToo och den största fallstudien i de mekanismer som gör det möjligt för en förövare att hållas. Så jag tror att det är den stora förändringen. Och sen har det ju funnits en backlash kring flera media, alltså publiceringar. Och där tänker jag att det publicerades artiklar som kom ut alldeles för snabbt. Och där det var rimligt att de också fälldes, för att man drogs med. Det var ju en väldigt speciell höst, hösten 2017. Och Harvey Weinstein, där hade de jobbat i flera månader. Och sen så kom det här och det blev en stor social rörelse. Och det kom ut artiklar och granskningar som det verkar som att man kanske bara hade jobbat med i några dygn. Så att det finns absolut exempel på publiceringar som var djupt obehagliga. Mm. Men jag tror att MeToo var mycket, mycket större än media. Där upplever jag att det faktiskt har varit en positiv förändring. Som också handlar om ja, men till exempel att Jean-Claude Arnault dömdes till fängelse. Det blev jag chockad över, för att jag har på något sätt i hela mitt liv haft en föreställning om att det nästan är omöjligt att vinna ett våldtäktsmål. Att det har liksom funnits i bakhuvudet som en anledning till att man aldrig har gått till polisen, eller att man inte har uppmuntrat sin vän att gå till polisen. Jag tror att den händelsen var väldigt... Ja, det var ett starkt exempel faktiskt på att det finns ett rättssystem där det är möjligt att få rätt i ett sånt här fall. Och det tror jag också har bidragit till att fler anmäler. Och det kan man också se statistik på i Sverige, att allt fler anmäler sexuellt våld.